Podplay.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av
Mord mot mord.
Du heter Anna Sandell.
Ja, det stämmer.
Jag heter Karin André.
Det stämmer.
Vi är för en gångs skull i samma rum.
I Örebro, på vår konferens, där vi planerar vår avskedsturné.
Ja, du har ju verkligen...
blommat upp här. Nej, det var inte det du skulle säga.
Du har hittat dig själv i Örebro.
Absolut.
Det får man ju lov att säga.
Alltså, jag inser mer och mer att jag typ inte ska bo i Stockholm.
Ah.
Fast det, alltså det kommer för sig, jag kanske, det kommer kanske inte hända.
Men du borde inte göra det.
Men alltså det finns någonting som, alltså det är som att Norrköping är ju...
Det är din favoritstad.
Min favoritstad i Sverige.
Mm.
Kanske att Örebro letar sig, ja, förutom Lund,
ja,
såklart.
Men Lund är utom tävlar.
Men Lund och Stockholm kommer ju liksom alltid ligga topp av naturliga skäl.
Ah.
Sen så har vi Norrköping på en tät trea.
Det här är content som jag tror folket verkligen vill höra.
Eller så är det bara för att jag gör roliga saker när jag är i de här städerna. Och i Stockholm så är det bara liksom, man har sitt vanliga liv typ. Men fan, ja, vad trevligt. Nej, alltså, det har varit här i Örebro.
Ja, det har varit så trevligt. Jag tror att vardagen kryper på även här i Örebro, hör och hävla.
Ja,
men det har varit väldigt kul. Ja, men vi är här på konferens. Vi har valt alla fall till livepoddarna. Vi har ju sagt innan att den, liksom, temat för livepoddsfallen är ju twists and turns, weirdness, sjuka saker.
Uh-huh.
Liksom sådana fall, alltså best of the best, sådana fall som vi gillar helt enkelt.
Det känns som att vi klarade det.
Jag måste säga.
Eller inte bara klarade det, det känns som att vi också hade... Vi cherry picked.
Ja, vi valde så bra fall. Vi valde så himla, himla bra fall.
Av hela vår topplista.
Så om ni vill höra dem, mordmotmord.se, köp biljett. Du har ju också, det jag var på väg att säga var att du har blommat ut när det kommer till att, alltså du har ju hittat på interaktivitet.
Ja.
Du har hittat på en aktivitet,
ja,
för oss och publiken, ja, under livepoddarna.
Som jag tror att ni som har varit med oss
kommer känna igen.
Länge nu.
Mm.
För det är alltså 5 år sedan. Det introducerade, mer än 5 år.
Mm.
Det är 5 år sedan. Ja, men okej. Okay.
Mm.
Ni som har varit med oss från början. Jag tror att ni kommer gilla det här. Jag tror även ni som är nytillkomna.
Ja.
Ni kommer också gilla det här.
Ja, alla gillar det här.
Alla gillar det här.
Alla gillar det här.
Det kommer att bli... Det kommer ut... Vi kommer, jag tror så här. Det kommer vara en tävling.
Ja.
Som kräver viss...
fysisk styrka.
Ja.
I specifika delar av kroppen.
I specifika delar av kroppen.
Men gott humör.
Också... Precis, jag tror nästan det är det viktigaste.
Ja, det tror jag.
Så att det är inte så att man utesluts.
Man måste kanske kunna bjuda lite på sig själv.
Det måste man kunna göra. Man får inte bli röd i ansiktet, som var min största grej.
Man får bli det.
Jo, man får.
Alltså man blir, ja, inte riskad.
Om man tycker det är jobbigt att bli röd i ansiktet,
ja,
så behöver man inte vara med.
Nej.
Men man får.
Men man får, absolut.
Mm. Jag hade så mycket problem med att jag under många år inte vågade prata inför grupp.
För att du blev röd i ansiktet.
För jag blev röd i ansiktet.
Anna... Look at you now.
Look at me now.
Du pratar inför 20 000 personer varje vecka.
Men det är radioformat, så ingen ser mig. När det brinner i mitt ansikte. Det var också någon sån jävla snubbe i min klass som sa: vilken färg har brandbilen? Nej, jag var röd i ansiktet.
Nej. Vad var det för liksom subtil pissighet?
Subtil. Det var så jävla taskigt.
Men varför liksom...
Men jag var ju inte mobbad. Alltså, så det var mer bara att...
Nej,
det var...
Nu, det känns som att du kommer komma på att du var mobbad nu. Så jag måste gå vidare. Alltså, vi har inte tid med det. Jag är ledsen. Vi kan inte prata om ditt trauma just nu. Det är en annan podd. Okej, men du...
Okej, falldags.
Falldags, absolut. Jag tänker att vi börjar med podden.
Ja.
Och jag tänker att du börjar.
Ja.
För det är din tur.
I november 2004 låg Geraldine, också kallad Jerry Kelly, på sjukhus. Alltså hon heter Geraldine Kelly, kallas för Jerry Kelly.
Ja, det förstår.
Hon hade varit sjuk en kort period i bröstcancer och låg nu på sin dödsbädd. Där och då bestämde hon sig för att hon ville prata med sin dotter, vilket ju i sig egentligen inte är någonting konstigt, men det var bara det. Att de inte hade haft kontakt med varandra på 18 år.
Oj.
Innan Jerry då lämnade, eller var på väg att lämna jordelivet. Så hon ville prata med sin dotter en sista gång.
Mm.
Det är liksom där vi också kommer sluta Det är slutscenen. Så nu kommer jag gå tillbaka. 1965 träffades Jerry och
Kelly.
John Kelly. I Somersville, Massachusetts.
Mm.
De var unga, de blev kära och blev ihop. Och relationen var ibland stormig. Det var båda personer med starka viljor och de bråkade ofta. Men när de inte bråkade så var de extremt tajta och väldigt kärleksfulla mot varandra.
Mm.
3 år efter att de träffades, och när de träffas är de typ så 17 och 16, alltså vet, de är jätteunga.
Fattar. Mm. Det låter som en helt vanlig relation när man är i den åldern.
Absolut.
Det man bråkar.
Man bråkar och make up.
Yeah.
Det som inte kanske hör till det vanliga är att då, 3 år efter att de träffades så blev Jerry gravid. Och de bestämde sig för att behålla barnet och liksom satsa på ett liv tillsammans. Oh. Bara 1 år efter att de fått sitt första barn, då en dotter. Då första barnet var en dotter som döptes till Sherry Ann. Så fick de då sitt andra barn, en son, som döptes till John efter sin pappa. Ingen av dem, alltså ingen, varken John eller Jerry, hade någon direkt utbildning. Och när de fick barn då så ställdes det ju såklart på sin spets. De behövde få in pengar och det var inte så att det så här haglade jobb över varken liksom honom eller henne. Det verkar också ha legat någon sån fabrik i Somersville som har typ sysselsatt jättemycket personer som nu har lagts ner. De är bara så här, hur fan ska vi göra? Båda hoppat av high school. Så han gick med i militären, där han var aktiv i några år. Och där fick han en utbildning som bilmekaniker.
Ah.
Så att han mekade på militärens bilar, helt enkelt.
Yeah.
Väldigt bra för honom när han kom hem. För att liksom, när han lämnade militären efter några år så hade han då en grogrund att stå på. Han var tillbaka med familjen i Somerville och han fortsatte då att meka och startade någon en typ av verkstad.
Ja.
Det verkar som att den firman gick helt bra. Det verkar som att relationen så liksom mellan Jerry och John fortsatte så som den inleddes, du vet. Stormig, kärleksfull. Stormig, kärleksfull.
Ja, men när du säger stormig, betyder det att de bråkar eller betyder det typ att någon är våldsam?
De bråkar.
Ja.
Han dricker en del och blir typ ganska aggressiv när han dricker. Någon, en av mina källor, har beskrivit honom som Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
Fattar.
Han är liksom två helt olika personer när han är nykter och när han är påverkad. Och det beskrivs då som att så här, barnen också typ så här vittnar om att de bråkade skitmycket. Men det verkar aldrig ha varit fysiskt. Alltså du vet, de verkar ha varit arga på alla och alla håll. Men det är som att de aldrig... Det framkommer i alla fall inte att de har slagits hemma.
Nej.
Men det är väldigt bråkigt och väldigt, väldigt spänt.
Usch, vad jobbigt.
De bråkar, alltså, och han är så som att, du vet, så här, så fort han dricker alkohol så slåss han. Någon gång i mitten på 80-talet så var hela familjen Kelly, alltså Jerry, John och deras två barn, Sherry Ann och John, på någon släktings bröllop. Och någon gång under den här kvällen så uppstod en konflikt mellan John och någon av de andra gästerna. Den här konflikten ledde till ett handgemäng, men inte bara mellan John och den här liksom, personen som konflikten började med, utan typ med alla. Så det är som ett sånt seriefigurssläktsmål.
Ja, just det. Ett klassiskt brawl.
Det är precis så. Det var jättemånga som slogs. Alla slog på alla. Och när bråket lugnade sig och folk drog sig tillbaka från slagsmålshögen så var många skadade i typ så lite grann. Du vet, någon hade typ blödde näsblod. Någon hade spruckit näs eller ögonbryn och sådär. Men det var en person som var då riktigt illa skadad. Och det var Johns svåger, alltså som var gift med hans syster. Han fördes till sjukhuset och där kunde det konstateras då att den här svågen hade fått så allvarliga skador i slagsmålet som hade bland annat lett till bland annat njursvikt och till ett massa inre skador. Så han har verkligen blivit misshandlad. Alltså du vet, han avled på sjukhuset på grund av sina skador efter det här slagsmålet. Och även om det då var omöjligt att säga vem som gav John Svåger det slag som ledde till hans död, så väcktes det liksom, eller flera utredningar startades upp kring det här. Och det väcktes även åtal mot bland annat John. Han friades till slut från allt han var åtalad för och du vet, alla misstankar. Men
gud,
även om han liksom blev legalt friad,
så var, fanns så det var, fortfarande.
Ja, det här skapade ju en spricka mellan de i familjen, så att säga. Så efter det bestämde sig John och Jerry att ta med sig barnen och flytta till andra sidan landet, nämligen till Kalifornien.
Ja.
Och John hade svårt att få jobb fortsatt, men Jerry hade hittat en annons som hon tyckte passade dem perfekt. Det var några som letade efter några som kunde vara live-in fastighetsvärdar på en så stor fastighet. De tyckte det var perfekt. De fick bo gratis och få lön, och typ kunde, hon kunde typ ha koll på honom att han inte drack och du vet sådär. Perfekt. Och barnen typ kunde
hon också ha koll på.
Room free, ja. De jobbade länge i den här fastigheten och skötte sitt jobb jättebra, men relationen mellan Jerry och John fortsatte vara stormig och barnen ledsnade, och så fort de came of age så lämnade de hemmet. Och det var inte bara så att de flyttade hemifrån, för det gör ju alla så småningom, eller majoriteten i alla fall. De bestämde sig också för att bryta med sina föräldrar. De är så jävla, ja, de är så jävla trötta på att de bråkar så mycket. Och då kan man, alltså du vet, att det, bara, det verkar som att de verkligen hatar sina föräldrar. Och du vet så här. Så de, de är bara så här, hej då mamma och pappa, fuck you.
Vi ses aldrig
I'm
igen.
Out. Så de flyttar liksom åt olika håll i landet, både John Jr. och Sherri-Ann. Och bara,
nu är det bra.
Jag är färdig.
Nu räcker det. Mm.
Jerry och John lämnade så småningom det här liksom gigget som fastighetsskötare på den här fastigheten och sökte sig vidare till Ventura, också i Kalifornien. Och där verkar det vara som någon slags så lite billig semesterort. Det finns jättemycket så motell och hostels här. Och där tar de då jobb, eller får de jobb på just ett motell som heter Victoria Motel, som drevs av Valerie och Don Kuhnke.
Kuhnke?
Ja, jag ville typ bara säga det namnet, för de har egentligen ingenting med historien att göra. För det jag tänker också på Tobias Kuhnke.
Ja, 100%.
Där får de då jobb som fastighetsskötare. Alltså de är typ managers, fastighetsskötare.
Och bor där.
Och bor där.
Ja.
Valerie och Don tyckte att Jerry och John var ett bra par. Det var bara att de namnen hängde så bra. Valerie och Don och Jerry och John.
Det gillar du.
Ja. Tyckte det också att de var ett bra par att driva och ta hand om det här hotellet. Jerry var enligt deras uppfattning en väldigt tuff kvinna. Både Jerry och John är väldigt korta. Alla källor har liksom pratat väldigt mycket om deras längd.
Oj, speciellt.
För båda två är väldigt korta.
Uh-huh.
Han är kort för att vara man. Han är typ 1,67 kanske.
Okej, det är typ inte ens... Alltså, då tycker inte jag att de behöver nämna det så mycket, källorna. Alltså såhär, ja det är kort, men
nej,
det är
men
inte...
det är inte helt sjukt kort.
Nej, alltså verkligen inte.
Nej. Men nu sa jag det ändå. Jag hade ändå valt att inte säga det, men nu känner jag att...
Let's fucking do it, kände du?
Kände det. Men, för det var det så här då. Det var därför jag började tänka på det. För att hon beskrivs av Valerie och Don, Jerry då, som en extremt tuff kvinna. Alltså, vet, hon är liten, hon är superpetit.
Japp.
Och så är det som att hon är bara sånt jävla powerhouse typ.
Sådana kvinnor har man ju träffat.
Ja, absolut.
I skolans värld.
Absolut.
Väldigt mycket.
Väldigt mycket.
Även kan jag säga i hästarnas värld.
Där finns de.
Där finns de.
Överrepresenterade.
Stenhårda.
Absolut.
Livsfarliga.
Absolut.
Pyttesmå.
Men hon är så här liten kvinna. En petit kvinna med mycket skinn på näsan.
Mm.
Hon har jättemycket tatueringar. Och det som de liksom, som sticker ut lite med henne, som jag tycker är lite spännande, är att hon har stora vakthundar. Hon har en dobermann och en rottweiler. Men det kanske inte är det värsta av allt. För hon har också, när hon jobbar på hotellet, har hon som husdjur en nästan 2 meter lång boorm.
Ah! Vilken jävla kvinna!
Som hon alltså bär omkring på när hon fixar i trädgården.
Men hon är så liten, hur kan hon...
Det låter så tungt.
Det låter så... Hon är så jävla, det är därför hon är så stark. Ja.
Så att det är typ så här att vet, hon står och vattnar en häck
och
med
så hänger en boorm.
Ja.
Men alltså hon är som en romankaraktär.
Ja. Hon är i alla fall, står där med boormen. Hon är sjukt sträng mot gäster.
Ja.
Alltså du vet, det är som att så här, om någon släpper ut sitt barn i fel korridor,
ja,
ser hon,
då är hon där med
och låter boormen äta upp dem. Nej, men då är hon liksom, hon är sjukt sträng.
Ja.
Och folk kände sig säkerligen skrämda av den här fucking ormen och de här två liksom hundarna som typ äter människor som hon stod med i trädgården.
Otroligt.
John beskrivs av Don och Valerie Kyunke som en tyst man som liksom bara arbetade på. Han höll huvudet nere, interagerade inte ofta med andra människor.
Nej.
Varken med Valerie och Don eller med andra gäster. I början på 1992 så hade Valerie och Don inte sett till John på några dagar. Och Jerry berättade att han då hade åkt hem till Massachusetts för att hjälpa familjen med så kallade familjeangelägenheter.
Mm.
Och så gick det några dagar till och när Jerry sökte upp sina arbetsgivare och hon var då väldigt, väldigt upprörd. Hon hade fått höra att John hade blivit påkörd av en bil när han var ute och gick på någon av gata i stan.
Oj.
Och han har då avlidit på plats i Somerville, där han var då och hälsade på.
Just det.
Det här var ju då chockerande nyheter för alla såklart, men Jerry bestämde sig för att stanna kvar och fortsätta att driva hotellet för Don och Valerie Kyunke, även utan John. Och hon arbetade kvar där i 6 år efter Johns bortgång.
Mm.
1998 blev Jerrys mamma sjuk. Så det fick då Jerry bestämma sig för att så här, nej, nu lämnar jag Kalifornien och återvänder tillbaka hem till Massachusetts.
Yes.
Jag älskar att säga det ordet.
Massachusetts, ja. Det är så bra.
Det är så bra. Det ligger så fint i munnen. Yep. Hon hade ju liksom flyttat därifrån långt innan och hade ju liksom under de här jättemånga åren samlat på sig sjukt mycket grejer. Hon anlitade en flyttfirma för att packa ihop och lasta ihop alla hennes grejer. Dels på Victoria Motel, men också i hennes externa förråd där hon hade allt möjligt. Bös, gamla saker som inte såg ut att användas men som ändå skulle med då tillbaka tvärs över landet.
Uh-huh.
Väl hemma igen packade hon in sina saker, dels i sin nya lägenhet men dels i ett annat nytt förråd. Du vet, förrådet flyttades till ett nytt förråd.
Fatta, det är ju som den här serien. När det är aktion. När man kan köpa, när de köper sådana
förråd. Älskar. Jerry hade fortsatt ingen kontakt med någon av sina barn. Men någonstans omkring här då, när hon precis har flyttat hem, så ringer ändå Jerry an till sin mamma. Alltså då 1998. Hon hade fått höra att hennes pappa hade gått bort. Och var liksom väldigt upprörd över att hon inte hade fått höra det från sin mamma.
Jo, fair enough.
Hon ville veta vad som hade hänt och var pappa låg begravd. Och hon behövde liksom veta det för att kunna gå vidare. Och då berättar Jerry då att pappan har dött i en bilolycka. Och när liksom hon fortsätter då, Jerry Anna var så här, men var ligger han begravd? Jag vill typ kunna gå dit och hälsa på. Så är det som att hon är bara så här, sluta grotta i det. Alltså din pappa tyckte ändå aldrig om er barn. Alltså så här, varför ska du bry dig om honom nu efter hans död? Liksom. Det här gjorde ju henne liksom otroligt upprörd, Cherianne.
Mm.
Så att hon är bara så här, fuck you, yet again, här gav jag dig en öppning. Att, men du tog den inte. Så Jerry liksom lever extremt isolerad då när hon är tillbaka flyttad, precis som hon hade gjort i och för sig i Ventura. Hon fokuserade på sitt och tog hand om sin åldrande sjuka mamma som efter några år gick bort. Sen gick det då en tid efter mammas bortgång innan Jerry fick sin bröstcancerdiagnos.
Just det.
Folk nära henne har vittnat om att så här, när hon fick den här diagnosen var det som att hon inte riktigt brydde sig. Hon var typ så här, ja, det var väl min tur nu. Inte så här, fuck, jag måste bli frisk. Vilken medicin ska jag ha? Vilken behandling ska jag få?
Utan hon typ,
bara
accepterar sitt öde.
Bara, okej, det var min tur nu. Så sjukdomen hade sitt förlopp. Och så till sist då, den 12 november 2004, låg Jerry på sjukhuset. Hon visste att hennes dagar var räknade. Hon var riktigt sjuk, liksom Jerry. Och så då ringer hon då till sin dotter och säger så här, snälla, jag håller på att dö. Kan du komma till sjukhuset? Jag skulle vilja prata med dig. När Cherianne kommer dit så har då Jerry någonting hon vill berätta för sin dotter.
Yep.
Hon berättade då att Cherians pappa John inte alls hade blivit påkörd av en bil, utan att det var hon som låg bakom hans död. Och det verkar som att hon ändå hinner berätta att så här, hon har dödat honom för att han då var aggressiv, våldsam och att hon då helt plötsligt en dag fått nog. Men innan hon hinner berätta någonting mer så dog hon.
Nej.
Det är som att hon bara he was typ så aggressiv. I killed him. Och sen så bara
oj, okej. Förrådet. Vad så finns i förrådet?
Hon lämnade Sherri-Anne med så mycket frågor och ganska lite svar helt enkelt.
Ja, men ganska många grejer.
Ja. Sherri-Anne berättade för sin bror John och sen ringde de då tillsammans polisen för att berätta vad de hade fått höra från sin mamma. Och Sherri-Anne hade då fått för sig att det fanns något i Jerrys hem. För precis innan hon dog så hade hon lämnat över en nyckel till typ ett hänglås. Polisen började gå igenom hennes grejer i hennes lägenhet. Där hittade de liksom ingenting som den här nyckeln går till. Men när de kom till förrådet så hittade de hemmet till nyckeln.
Okej.
Säger man så?
Nej, det gör man inte. Men
nu gör man det.
Nu gör man det.
I förrådet fanns då allt möjligt bråte. Bland annat så stod en stor frys inne i förrådet.
Oh.
Den var inte ipluggad. Och det hängde då liksom som ett hänglås vid handtaget. Vet du, en sån frys man öppnar så här, tror jag att det är.
Ja, ah, just det. Uppåt, med lock liksom. Eller vad man ska säga.
Jo, men precis.
Ja.
Runt hela frysen var det också många, många varv silvertejp. Nyckeln och låset passade och när polisen öppnade upp frysen så såg de då svarta sopsäckar som var virade runt någonting. Det här någontinget då skulle då visa sig vara Johns kropp som legat där i mer än 12 år.
Jesus fucking Christ.
Kroppen var i princip mumifierad.
Jävlar vad sjukt. Hur kan det inte lukta?
Så jävla sjukt, för att den här personen som hjälpte henne att flytta minns frysen. Och bara så här, nej, jag tyckte det var typ så här en risig frys, vad fan ska hon med den till? Ja. Men ingenting annat konstigt med den. Du vet, det luktar ingenting. Alltså du vet så. Men kroppen är då i princip mumifierad efter all den här tiden. Men obduktionen kunde då konstatera att han hade blivit skjuten 2 gånger bakifrån i huvudet.
Jävlar.
Det är så sjukt. Det går inte att avgöra exakt när han dog, men det finns ju då vittnesmål från olika personer om när han försvann.
Ja,
för att hon pratade ju om, alltså hon berättade ju för folk att han dog. Ja. Liksom. Och det är liksom någonstans där i 1992.
Ja.
De vittnesmålen däremot om när han dog och hur han dog är väldigt lika varandra, men det finns då olika detaljer som skiljer dem åt. Typ som att han så här dog på olika platser beroende på vem man berättade för. Och bilolyckans karaktär skildes åt i de olika vittnesmålen. Du vet, i något fall så var det en helt vanlig bilolycka och i något annat fall så var det en hit and run. Alltså du vet, hon har twistat den. Eller hon har liksom inte haft en clean story.
Hon har berättat
story.
Lite olika saker. Mm.
Hon berättade också olika för olika personer om var han låg begravd. Och det var liksom ingen som ställde frågor för att de här olika personerna som fick de här olika versionerna kände inte varandra.
Nej, just det.
Och det var också för personer då i Kalifornien. Och där hade ju han typ varken hon eller han hade ju egentligen några vänner där. Så när han dog i Massachusetts så var det som att alla bara, vad tråkigt typ. Begravningen hålls väl där. Typ, I didn't know him. Så att det är som att
det är så
ingen har typ undrat. Det är så jävla sorgligt tycker jag på något vis också att så här, han blev fan mördad
och ingen märkte det.
Nej,
det är jättesorgligt.
Inte alltså, för det är inte så heller, han levde ju, han hade för att, nej, det är så jävla sorgligt bara. Så efter att han har skjutits då 2 gånger, man vet inte varför, man vet inte hur, man vet inte var, man vet inte vilket vapen. Så har Jerry då på något vis fraktat honom till lagret eller till sitt förråd och sen ner då i den här frysen där hon sen då, eller in i de här sopsäckarna. Alltså hon är fan lite, alltså du vet, hon beskrivs som att hon är alltså hur,
så stark.
Hon måste vara enormt stark.
Hon har ju tränat på den här, hon har ju konkat runt på boaormen.
Sant. Men sen har hon då förvarat kroppen där i mer än ett decennium.
Ja, det är så sjukt.
Och som sagt, när hon flyttade då, den här flyttgubben minns då den här frysen som han fraktade. Folk som hade känt John och Jerry var såklart väldigt chockade när sanningen kom fram. Ingen hade ju haft kontakt med dem på väldigt många år innan de hade, liksom, eftersom de hade flyttat omkring och sådär. Och det var och som sagt ingen som hade liksom reflekterat om var han tog vägen, utan det var lite mer bara så här, ja, de flyttade. Barnen, även om de typ hade sagt upp bekantskapen med sina föräldrar, så var ju de extremt chockade,
ja, såklart,
över vad som hade hänt. Men Jerry dog ju i samma veva som det här kom fram och kunde däremot inte få något straff för det mordet hon begick på sin man. Men hon lämnade ju eftervärlden med liksom bara jaws dropped.
Jävlar vad stört.
Mordet på John Kelly, som var okänt i 12 år.
I en fucking frys i 12 års tid.
Det är så sjukt.
Det är så jävla sjukt.
Jag har läst en artikel av Aaron Miller på Ventura Country Star. Ventura County Star, of course. Sen har jag läst en artikel av Jay Lindsay på Milford Daily News. Sen har jag läst på Los Angeles Times en artikel skriven av Catherine Salant.
Mm.
Och sen så har jag lyssnat på ett 48 Hours med det här, som heter Deathbed Confessions. Och sen har jag läst också flera artiklar på CBS News.
Bra gjort av dig. Tack, Anna.
Tack, Karin.
Är du beredd?
Absolutely.
Då kör vi.
Ja.
Klockan är ungefär 9:10 på kvällen den 9 juli 1864 när ett tåg rullar in på stationen i Hackney i London. Det här är ju en tid när London växer och tågtrafiken är en viktig del av, liksom, av det, helt enkelt. Alltså, det här är typ när folk börjar så här, bo i en förort,
ja,
eller vad man ska säga,
ja,
med sin familj, och sen så och pendlar man in till stan för att jobba, typ. Det händer här. Tågen skiljer sig en hel del från de liksom, även de kupétåg som finns nu skiljer sig ganska mycket från den här tiden. Delvis för att det liksom inte finns någon korridor. Alltså, du väljer kupé när ditt tåg stannar vid en station och sen går du raka vägen in i kupén. Och det fanns inte heller något sätt att kommunicera från en vagn till en annan, eller en vagn till typ någon som jobbar på tåget eller så. Alltså, det finns liksom ingen kommunikation därifrån.
Panikkänsla, ja, känner jag genast.
Det finns även folk på den här tiden tyckte att det var lite panikkänsla. Det var inte, alltså, tågtrafiken var typ ganska omdebatterad, ja, vid den här tiden, hur som helst. Det skiljer sig också på det sättet att det var också ganska mörkt i kupéerna. Nu var ju det här på sommaren, alltså när jag, den här historien, men det var ändå på kvällen på sommaren. Det fanns ett liksom svagt ljus i taket i första klasskupén åtminstone, men inte heller där såg man typ sina omgivningar särskilt tydligt när man satt sig. För två män som kliver på det här tåget den här kvällen från den här stationen kommer det leda till en väldigt obehaglig överraskning. Männen, som båda två jobbar på en bank, jag tror att de helt enkelt är på väg hem, i min känsla, men jag har nog hittat på det när jag tänker efter. De har precis hunnit sätta sig när en av dem upptäcker något på sin hand. Den är täckt av blod. På nästa station, för att återigen, de kommer inte ur kupén när tåget åker. Så på nästa station rusar männen till tågets vakt och liksom, den här vakten följer med dem tillbaka. Och när han lyser upp insidan av kupén får de då se något fruktansvärt. Det är liksom blod överallt.
Nej.
Stora blodfläckar på sätet, en blodpöl på golvet, blodstänk på fönstret, blod på dörrhandtaget. Alltså, det är liksom
överallt, på riktigt.
Verkligen. Det är så jävla obehagligt att tänka. Så man kliver in där i det här liksom mörkret och så lyser det upp och så bara visar det sig en sån... Ja, det är verkligen fruktansvärt obehagligt. Man hittar en väska, man hittar en käpp och man hittar en hatt. Det är en så kallad beaver hat. Det är inte en sån här, nej, utan det är en sån här kassorhatt. Det är ju en hög hatt, fast den är inte svinhög.
Nej, det är en lagom hög hatt.
Ja, exakt, med såna liksom lite välvda, välvda.
Alltså
brätta.
Joakim von Anka-hatt.
Ja, verkligen, 100%. Den är liksom inte lika, den här hatten kommer tillbaka. Den är inte lika tjusig som en tjusig hög hatt.
Nej, nej.
Den signalerar att du inte är riktigt lika tjusig som om du har en liksom hög hög.
Ja.
Men ingen människa är i kupén.
Nej.
Som då tas av tåget, alltså den här vagnen tas av tåget och körs till en närliggande station för brottsplatsundersökningar. Och samtidigt som det pågår händer något annat väldigt dramatiskt alldeles i närheten. För ungefär 10 minuter efter att de här banktjänstemännen då har upptäckt blodet i kupén på sitt tåg, upptäcker en lokförare som kör ett annat tåg som är, består av, det är bara tomma vagnar. Han ser någonting som ligger på spåren, alltså mellan spåren.
Ja.
Mellan stationerna Hackney, Wick och Bow. Så han stannar sitt tåg och går då ut och kollar och inser att det han har hittat är en svårt misshandlad och medvetslös man. Han hämtar hjälp på en pub som ligger precis vid tågrälsen. Så ett helt gäng män följer då med honom tillbaka och hjälper honom att bära den här blödande mannen tillbaka till puben. En patrullerande polis ser uppståndelsen och bestämmer sig för att undersöka, och han kallas ändå på läkare. Läkaren undersöker mannen på ett bord på puben.
Yes.
Allt bara händer på den här puben. Och kan då konstatera att han har flera skallfrakturer och sår som ser ut att vara resultat av våld med något slags trubbigt vapen.
Uh-huh.
Mannen lever som sagt fortfarande. Han kommer klara sig ett dygn innan han till slut dör av sina skador.
Uh-huh.
När man söker igenom hans fickor kan man identifiera honom. Han är den 69 år gamla Thomas Briggs, som är chef på en bank i centrala London, men bor då med sin familj i Victoria Park. Så han är en av alla de här människorna som varje dag använder sig av tågtrafiken för att pendla mellan jobb och hem. Och snart får man bekräftat att väskan och käppen man hittat i den blodiga kupén tillhört honom. Hatten man hittade var dock inte hans.
Nej.
Och dessutom saknades både Thomas Briggs guldklocka, kedjan satt på, och hans glasögon som också var i guld.
Uh-huh.
Thomas Briggs kom inte från någon så här supertjusig familj eller så, utan han hade då jobbat sig upp i arbetslivet till den här fina positionen på banken Roberts & Co. Och det var lördagkväll när han utsattes för den här attacken på tåget. Han hade varit och jobbat tidigare under dagen. Det var ju liksom 6 dagars veckor.
Just det.
Efter jobbet åkte han till sin syster eller brorsdotter och hennes man i Peckham. Han åt middag med dem innan han vid 8:30 på kvällen lämnade deras hem, promenerade till Omnibussen, en slags hästdragen buss. Mm. Den tar han till Fenchurch Street Station, där han småpratar med han som säljer biljetter, för att det är, alltså Thomas Briggs är bekant med honom. Och sen kliver han ner på plattformen och går in då i en första klasskupé på 21:50-tåget mot Hackney Wick, eller Victoria Park som den stationen också kallas. Polisen slår fast att mordet på Thomas Briggs måste ha skett mellan stationerna Hackney Wick och Hackney. Och det är då 6 minuter mellan de stationerna. Så på de 6 minuterna har mördaren misshandlat Thomas Briggs, alltså extremt brutalt, tagit hans klocka, glasögon och hatt och släpat den ganska, alltså han är en ganska stor man, uh-huh, helt enkelt. Lyckats släpa hans kropp, medvetslös kan man gissa, till dörren och slängt av honom från tåget i farten.
Mm.
Han måste ju ha levt då i och för sig, för han ligger ju mellan spåren sen när han hittas. Så uh-huh, han måste ju på något sätt ha tagit sig dit, hur som helst. Man tror att han sover när han attackeras, alltså att han har huvudet lutat mot fönstret när han attackeras. Men trots att han var liksom lite äldre, så var han en stark man och han hade typ inte så här druckit under kvällen eller så. Så att han, alltså slutsatsen är att man tror att han har kämpat emot.
Yeah.
Det är väldigt liten tid som det här kan ha skett. Och mordet på Thomas Briggs blir extremt uppmärksammat. Som alltid liksom, när ett samhälle utvecklas, så fanns det starka motståndare till då tågtrafiken. Och det är så här, det här mordet som är det första som sker på ett tåg, det hade tidigare skett liksom andra typer av attacker. Alltså rån, misshandel, jag tror också våldtäkter. Men det här är då första mordet på brittiska järnvägen. Och det blir super, super omskrivet. Och just det här då, att det inte gick att få kontakt med någon mellan stationer.
Alltså så jävla läskigt, det är en panik av det.
Det är en sån sak som då, som sagt, folk har kritiserat. Det här är ju en tid när det inte finns någon kriminalteknik riktigt. Alltså allt är ju bara, ja, allt är ju bara puzzle solving typ.
Det är escape room.
Alltså det är verkligen Sherlock Holmes escape room att vara polis vid den här tiden. Så att man har ju den här ledtråden, den här hatten som inte tillhörde Briggs. I hatten står det var och vem, av vem den var tillverkad. Mr. J.H. Walker, 49 Crawford Street i Marylebone. Och så hade man då också förstås allmänheten som extra ögon. Brittiska järnvägen, banken som Thomas Briggs jobbade på och brittiska staten går in med 100 pund var i belöning till den som kliver fram med värdefull information. Mm. Den första riktiga ledtråden kom från en juvelerare med toppennamnet John Death.
Ja.
Jag tror egentligen att det kanske uttalas Death eller någonting.
Men, inte
men jag kommer säga Death. Han berättade för polisen att den 11 juli, så 2 dagar efter mordet, hade en smal och ganska nätt man i 30-årsåldern som pratade god engelska men med tysk brytning kommit till hans butik för att han ville byta en guldkedja mot en annan. Mannen är liksom lite undfallande, alltså han vill gärna inte möta John Deaths blick. Men i övrigt verkar han lugn under de 15 minuter han tillbringar i butiken. Men när Death senare läser en beskrivning av mordoffret Thomas Briggs försvunna guldkedja i tidningen, så får han då en stark känsla av att den här tysken, alltså att det var den kedjan som tysken hade lämnat in. Och det bekräftas också senare av Briggs familj. Det här, det är hans kedja.
Okay.
En vecka senare, den 18 juli, kontaktar en annan man polisen. Han heter Jonathan Matthews och var taxichaufför. När han läste om guldkedjan som bytts hos juvelerare Death, påminnes han om att han sett just det namnet på en smyckesask i sitt hem bara några dagar tidigare. Lådan hade hans yngsta dotter fått av en man som de kände ganska så väl. Enligt vissa källor hade den här mannen varit förlovad med hans äldsta dotter, enligt andra med hans syster. Men okay. Någon slags, han, liksom, någon han har varit förlovad mot med en kvinnlig släkting till honom. Oavsett då så hade den här mannen varit hemma hos dem. Han hade köpt en ny guldkedja och så gav han då den tomma asken till det här barnet.
Yeah.
Mannen var den 25 år gamla Franz Müller som kommit till London från Tyskland 2 år tidigare. Han hade tillverkat pistoler eller liksom någon slags vapen, verkar det som i Tyskland. Yeah. Men i London var skolan han om till skräddare. Han hade snart varit förlovad med en kvinnlig släkting till Jonathan Matthews, men de hade brutit eftersom han var supersvartsjuk och kontrollerande. John Matthews ger då polisen den här informationen, men inte bara det. Han säger också att hatten man hittat på tåget har han köpt till Franz Müller från just den hattaffären som stod på insidan.
Aha.
Så han är så här, ja, det är hans hatt. Och så ger han dem ett foto på Müller, och när de visar det för juveleraren säger juveleraren att det var den mannen som var inne i hans affär. Ja. Så här,
det är han.
Det är verkligen starkt här. Starka indicier, men starka indicier.
Ja.
Polisen får veta att var han bor, Franz Müller, och åker dit för att gripa honom. Men när hans hyresvärd öppnar dörren berättar hon att han är inte där. Han är på väg till Amerika.
Uh-oh.
Redan den 15 juli gick han på skeppet Victoria i London Docks med siktet inställt på New York. Och den brittiska polisen bestämmer sig nu för att jaga efter. Den 20 juli går inspektör Tanner och utredare Clark ombord på ångbåten The City of Manchester, som inte ligger i Manchester, utan ligger i Liverpool.
Yep.
I släptåg har de av någon outgrundlig anledning både juveleraren John Depp och taxichauffören Jonathan Matthews.
De bara, let's make a field trip out of it.
Alltså, det är så sjukt.
Jag gillar det.
Jag antar att det är att de tänker att de ska inte identifiera honom kanske.
Det måste vara något sånt.
Men varför är och båda med? Också att de hade en bild på honom.
Ja.
Alltså du vet.
Nej, det är som att de bara gillar varandra.
Alltså, det är helt sjukt.
Passa på att hänga.
Jag vill typ läsa en bok om den här kvartettens resa. För ett, det tar ju ett gott tag.
Ja,
att
hur långt
åka
det tar
till,
att åka över Atlanten?
Det tar olika lång tid med olika båtar.
Yes, de tar en snabb båt.
De tar en snabb båt, exakt. Det här är en ångbåt. Den går jättesnabbt.
Yeah.
Den är mycket, mycket snabbare. Så trots att de åker från Liverpool 5 dagar efter att Franz Müller har åkt från London, så är de i New York alltså 20 dagar innan han kommer.
Oj.
Så då undrar jag också vad de gör.
What the fuck?
Vad gör? För det är liksom, det här är liksom Victorian era, alltså tågtrafik är liksom omdebatterat. Nu är den här unlikely kvartetten.
Alltså verkligen, i fan 3 veckor är de i New York.
I New York, vad gör de för någonting?
Fan vad lilligt.
Alltså jag vill veta, betalt semester.
Alltså verkligen.
Alltså jag vill så gärna veta, hur som helst. Det finns ingen kommunikation, alltså man, det finns inget sätt att kommunicera med den här båten Victoria som Frans Müller är på. Och det är kanske tur, för att Frans Müller har ingen aning om att han är avslöjad och att den brittiska polisen väntar på honom i The Big Apple. Den här jakten över Atlanten bidrog då ännu mer till uppmärksamheten kring fallet och gör då också förstås att den sprider sig till just New York. Det är en liksom rena frenzyn när det här skeppet lägger till. Du vet, det finns historier om att typ folk så här, när den väntar på att få köra in, så typ att folk åker ut med sina båtar och bara Frans Müller, the murderer! Typ. Alltså, det är liksom uppståndelse. Men han blir aldrig varnad om vad som ska komma skall, utan grips då av de här poliserna innan han ens kommer av skeppet. Bland hans ägodelar finns Thomas Briggs hatt och guldklocka. Efter en kort rättsprocess i New York för att få allt liksom klart med utlämningen kunde de 5 männen, mördaren, poliserna, juveleraren och taxichauffören påbörja resan hem den 3 september ombord på båten, ångbåten Edna. Det är också det. Då är de på en resa i 2 veckor. Alltså, spela Uno.
Alltså verkligen, de här taxichauffören och juveleraren som inte har någon anledning att vara där, de har varit borta så länge från sina familjer. Alltså, for fucking what? Alltså,
nej, men alltså, de har ju, de har ju
de är bara,
de lever ju livet.
In the States.
Ja, eller hur? Och Frans Müller säger också senare att det var mycket bättre mat på ångbåten han fick ta hem än vad han åkte dit. Han uppför sig tydligen väldigt bra, så han är liksom inte kedjad eller någonting.
Han
rymmer inte. Nej, han är ingen rymmare. De kommer tillbaka till Storbritannien den 16 september, då tror jag de lägger till Liverpool, och dagen efter kommer de till London där en stor folkmassa möter den misstänkta mördaren. Han får sitta på Holloway-fängelset i väntan på rättegång som börjar i slutet av oktober på älskade Old Bailey. Han nekar till sin inblandning och dessutom presenterar hans advokat ett alibi för kvällen för mordet. Han ska delvis ha setts av en busschaufför ungefär vid samma tid. Anledningen till att busschauffören kommer ihåg honom är för att han hade något problem med sin fot, och när han hade det så hade han ingen sko på sig utan bara en strumpa, och busschauffören minns tydligt strumpan.
Okej.
Men det finns också en kvinna som säger att han har varit med henne vid tiden för mordet.
Kunde de inte välja ett alibi?
Alltså, han kanske tog bussen till kvinnan.
Ja, sant.
Kvinnan är sexarbetare, vilket gör att folk är så här, you cannot trust her.
Nej.
Men det finns också ett vittne som säger att, alltså vittnet säger att han såg 2 män på tåget med Thomas Briggs och att ingen av dem var Frans Müller. Man lyfter också fram att taxichauffören Jonathan Matthews inte trädde fram förrän han fick höra om belöningen, vilket är kul att man bara, det är ju därför man har en belöning.
Ja.
För att folk ska komma fram.
Alltså verkligen.
Vi kan inte använda det emot honom nu. Dessutom är Frans Müller en mindre man. Alltså hade han verkligen kunnat begå det här mordet själv på den här tiden som fanns mellan de här stationerna? Fallet vilar ju på indicier snarare än bevis. Framförallt då att Frans Müller faktiskt haft Thomas Briggs stulna klocka och kedja och hatt i sin ägo dagarna efter mordet. Och att hans hatt hittades i tågkupén där han mördades.
Ja, känns starkt.
Känns ju starkt. Ja. Det räcker, tycker juryn, som anser att Frans Müller är skyldig till mordet på Thomas Briggs, och för det döms han till döden. Efter diverse försök att hindra den här avrättningen från allt från typ så olika tyska organisationer i Storbritannien till att typ kung Wilhelm den första av Preussen lägger in sitt lilla veto, så det är ingenting hjälper. Utan Frans Müller leds till slut till galgen som är utanför Old Bailey. Det gillar jag. Den 14 november 1864. Där har 50 000 personer samlats.
Åh, jävlar.
Och det är ett fylleslag. Alltså folk super satan för att fira att den här personen ska dö. Det de inte kommer få höra är vad hans sista ord är.
Vad är de?
Till den tyskspråkiga pastorn Dr. Louis Capel. säger Franz Müller fyra ord. Ich habe es getan. Alltså, jag gjorde det. Hur starkt?
Så jävla starkt.
Mordet på Thomas Briggs ledde till att det blev krav att passagerare skulle kunna kontakta de som jobbade på tåget under färden och också till vagnar med korridorer vid sidan av kupéerna. På vissa tåg gjordes också hål i väggarna mellan kupéerna som man kunde se in emellan. Och de hålen fick det inofficiella smeknamnet Miller's Lights. Mm. Jag har lyssnat på Dark Histories och Achtung History. De har gjort varsitt avsnitt.
Är det en tysk podd?
Nej. Nej.
Nej, nej, jag vet inte.
Jag kan inte. Alltså, jag har ju pluggat
en
tyska.
Termin i Berlin.
Och pluggat tyska. Kan absolut ingenting. Was kostet ein Eis? Så länge han inte frågar efter en glass så är jag körd. Nej, men de har gjort varsitt avsnitt om just det första tågmordet i Storbritannien. Jag har läst delar av en rapport om rättegången. Hela rapporten var 250 sidor lång.
Den har du inte läst.
Den har jag inte läst. Det var lite svårt. Men jag har läst en del. Jag har också läst på British Transport Police's hemsida och på British Transport Police's History Group's hemsida om mordet. Tror du att det är ett gäng engagerade gubbar eller? Jag har också läst på sajten horridhackney.com och förstås också på Wikipedia.
Tack Karin! Fan vad,
vilket sjukt.
Vad osugen jag på att åka tåg nu kände jag. Åka hem till Stockholm.
Men vet du vad, du kommer ju inte sitta i en första klass kupé alldeles isolerad.
Nej, vet du, jag sitter inte ens i första klass. Undrade du dig det?
Nej. Alltså, vet du vad? Jag tycker på de där regionaltågen.
Nej,
alltså,
what's
the fucking point? Alltså.
Helt rätt. What's the fucking point? Med de tre starka... What's
the fucking fyra starka?
Lämnar vi er.
Vi lämnar Örebro.
Vi lämnar Örebro. Vi vill säga att vi känner oss så pumped nu.
För livepoddarna.
Det kommer bli vår avskedsturné som vi har planerat nu in i minsta detalj. Nästan.
In i största detalj.
Yep. Vi hoppas att ni kommer. Ni hittar biljetter på
mordmotmord.se. Vi kommer till Växjö.
Först. Ni är först ut. Växjö.
Där hittar vi ett toppen lokalt fall.
Mm,
det kommer bli grymt. Växjö med omnejd, vi kommer till er. Vi kommer till Malmö. Vi kommer till Göteborg.
Ja.
Mitt älskade Göteborg. Lisebergsteatern, vårt älskade Liseberg.
Så underbart.
Vi kommer till käraste Umeå.
Yep.
Som vi aldrig varit innan. Det känns jättekul att komma till er. Vi kommer till Uppsala. Det gillar vi också jättemycket. Det var ett av mina favoritställen förra gången.
Katalin, Uppsala.
We love you guys.
Toppen var det.
Vi kommer också till ditt käraste Stockholm. Och vet du vad?
Ja, där avslutar vi.
Vi avslutar i Stockholm. Och vet du vad? Stockholm, som vanligt behöver ni steppa upp lite grann.
Ja, jag vet. Jag är ledsen. Det här är, Karin säger det på ett mer hotfullt sätt. Jag säger det som... Man, kom igen nu kompisar.
Alltså, älskar ni inte ens er kvinna av staden?
Nej,
Anna Sandell?
Det verkar faktiskt inte som det.
Skärpning. Alla ni andra, you're doing okay. Jag skojar.
Vi ses. Köp biljetter på mordmotmord.se.
Det ska bli jättekul.
We love you.
Puss och kram!
Podplay, en del av